With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt väsentliga vidunder. Din korte korrespondent i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. God jul. Och gott slut. Och allt det där. Jag hoppas att du har en fin jul. För den pågår ju nu liksom. Jag tycker att i år så inträdde den med en sån förbluffande pyroklastisk hastighet. Alltså det, den hastighet var med ett pyroklastiskt flöde strömmar ner från en vulkantopp. Det är ju det farligaste på en vulkan, ett pyroklastiskt flöde. Det är det som så att säga gjorde det bökigt för människorna i Pompeji att fortsätta låtsas som att ingenting hade hänt. Det var det pyroklastiska flödet som så att säga satte käppar i hjulet för den fortsatta stadsbildningen. För att uttrycka sig lite stillsamt om saken. Jag är Henrik idag också. Och du är Somna. Och idag så ska jag prata med dig. Och försöka låta munnen gå i en timma. Utan att ha någon som helst idé om vad jag ska prata om. Jag vet att jag kommer att säga några ord på vägen. Alltså. Jag kan i alla fall vara 90% säker att jag kommer att säga dem. Jag kommer med övervägande sannolikhet att säga ordet att flera gånger. Varje gång jag säger att under dagens avsnitt så vill jag att du ska göra en liten notering i din hjärna och sen skicka en redogörelse till mig där du i ett Excel-ark redogör för hur många gånger jag säger att. Tidigare sagda att inräknat. Alltså det börjar inte nu utan det gäller från starten av avsnittet. Jag är inte helt säker men jag kommer förmodligen att använda ordet vatten. Jag är inte säker. Jag är heller inte helt säker men jag kommer förmodligen eventuellt redan har jag gjort det. Att använda uttrycket pyroklastiskt flöde. Jag är medveten om också att det faktum att jag nu säger att jag ska säga ett ord och sen säger ordet så har jag på något sätt redan uppfyllt min egen profetia. Det är ett smart sätt överhuvudtaget att förhålla sig till världen. Om man till exempel är sugen på att prata om ett hot eller ett problem så vill man ju vara säker på att för att på riktigt inpränta problemets existens i världen att passa på att nämna problemet så många gånger som det bara är möjligt, då blir det ju till slut på riktigt, liksom. En upprepad sanning blir på något vis en sanning. I förra avsnittet så pratade jag om vad som är riktigt och inte. Och när man tänker på det sättet, en upprepad sanning blir en sanning, då uppstår ju tveksamheter kring ordet sanning. Vad är det egentligen? Och min enda rimliga slutsats är att det finns väl ingenting som egentligen på riktigt i absolut mening är sant. Därför allting går ju att välta. Oavsett från vilket perspektiv man betraktar saker så hittar man alltid en skavank någonstans. Ni märker ju att jag är verkligen vass idag. Verkligen, verkligen knivskarp i min analys. Jag satt precis och tittade på SVT Play och min egen medverkan i Musikhjälpen innan jul. Och det var ju, alltså så här. Jag tycker ju verkligen att det är besvärligt. Jag hade bestämt mig för att inte titta därför att jag tenderar att bara fokusera på fel saker. Till exempel hur jag ser ut och sånt. Och då uppstod en sån där djup känsla av otillfredsställelse. Den som alltid uppstår när jag ser mig själv i scenarier där jag inte själv har bestämt hur jag ska se ut. Alltså, saker jag filmar mig själv typ på Instagram och sånt. Då kan jag i förekommande fall vara nöjd med hur jag ser ut. Men när jag ser mig själv från en kameravinkel som jag inte är medveten om själv, där jag inte har bestämt hur jag ska framstå, då tycker jag oftast att mitt utseende lämnar mycket övrigt att önska. Och innan du nu rusar iväg och rycker i olika kyrklocksrep och ropar ut över staden att Henrik Ståhl utseende fixerad och utseende hetsande i den här insåningspodden, så vill jag bara säga att det stämmer väl antagligen, men där skiljer jag ju mig inte från någon annan i samhället. Jag har alltså ibland, fast jag vet att det är ett falsarium fabricerat av min samtid och min hjärna och en massa olika andra faktorer som är menade att göra det svårare att dela upp folk i vi och dem och så kan jag ibland titta på mig själv och tänka att jag är ful, helt enkelt. För att uttrycka mig frankt då. Och det är ju förfärligt. Jag måste bara säga det. Att det är så, menar jag. Det vet jag ju att jag delar med många sådana. Kanske rent utav de flesta av oss. Ibland kan jag i något litet skimmer se att oj, där var jag snygg. Liksom. Men det försvinner ganska snabbt. Idag ska jag intervjua en sån där person som är snygg hela tiden. Välkommen in, Staffan Bukmage. Ja, jag vet att det är ett ganska vad säger man, ett ogängse efternamn, eftersom båda namnen, båda orden, buk och mage, betyder samma sak. Så varför inte bara döpa honom till Bukbuk eller Magemage? Utan Bukmage, det är ungefär som att säga, jag är inte den jag är. Jag är inte den jag är. Det är ju det, jag är ju den jag är. Alltså det är samma ord, fast man använder två olika ord för att beskriva samma ord. Men han heter Bukmage. Välkommen in, Staffan Bukmage. Snygg, snyggot. Tack ska jag ha. Du är ju otroligt vacker. Tack. Ja, nu lät du liksom lite överraskad att jag sa det. Men du är ju medveten om din skönhet. Det var ju så jag kom i kontakt med dig på en sån här hemsida där vi som vet om att vi är snygga.com. Ja, jag är medveten om att jag är snygg, men det som gör mig glad och överraskad är ju när människor tillstår detta och säger det. Det är oftast så att folk inte säger utan behandlar mig bara på många olika sätt. Med dåligt självförtroende, med aggression eller med beundran och vänligt bemötande. Det vanligaste är ju att jag blir väldigt vänligt bemött på grund av min skönhet. Skulle du säga att skönhet är ett objektivt begrepp? Någonting som man kan dekoda? Någonting som vissa har och andra inte har? Ja, det tycker jag väl absolut. Var ska jag hamna med det här nu då? Jo, men alltså jag är ju väldigt vacker då. Utan på grund av väldigt objektiva orsaker. Titta här till exempel på mina kindben. De är ju väldigt markerade, va? Du ser ju själv här att mina kindben är ju, de ser ju ut som, så du ser också här att jag har ju ritat på dem, va? Jag har ju skrivit snyggo på kindbenen och det indikerar ju då skönhet. Sen ser du här att jag har en tribal tatuering på i ansiktet. Ja, okej. Okay. Och det är ju ett universellt tecken på skönhet. Och det var åtminstone det 1993 när jag skaffade mig den. Ja, det är sant. Men får jag bara fråga, är du en sån där typisk macho-man? En sån där som dansade sån här krigardanser och sånt när Krigarens själ-filmen kom? Alltså att du är en sån som liksom hyllar manlig aggressiviteten och så? Nej. Det skulle jag väl inte säga att jag är. Jag skulle väl säga att jag är typ tvärtom. Alltså jag är en väldigt stillsam person. Tribalen är ju, det är en så kallad mjukis tribal kallas det för. Det är alltså, det stavas M-J-U-K-I-Z, tribal. Mjukis tribalen är för de killarna 93 som ville se ut som sådana maori-krigare. Men som ändå ville vara liksom lite sådär, kunna då och då typ hålla på med någon, med något sådär, lite med något mjukare värde, som till exempel att blåsa upp ballonger på ett barnkalas. Eller krama någon på ett lite sådär vanligt vardagssätt. En sak som jag tycker är jobbigt med att vara man är att det är ju så jobbigt med alla muskler överallt, va? Ja, det förstår jag, måste vara jättejobbigt. Ja, det är ju väldigt jobbigt också att kunna köra bil och backa med släp så himla bra. För att det gör ju att alla vill ju hela tiden ha min hjälp, va? När jag backar med släp och kör väldigt fort med min racerbil, va? Ja, jag förstår. Nej, men jag har faktiskt tänkt på det med när man ska krama en annan man, om man är man själv då, så ska man gå fram och krama den mannen. Och då kan man antingen då förhålla sig lite sådär avvikt till kramar, men det är ju lite den äldre generationen män som tycker det är jobbigt fortfarande, som gör den där lilla dunken på ryggen och är ganska kort. Kanske att man kramas lite med halvkropp eller bara krama med en hand, arm. Men i min generation, alltså vi män födda på 70-talet och framåt, Vi har någon slags annan relation till kramar. Det är att man ska visa att man vågar kramas. Så då går man in med helkropp och så kramar man semi-ömt. Men det finns ett spel i den där semi-ömheten också. Det finns ett slags poserande i det där sättet att kramas, i att man är fullständigt självsäker. Man är så trygg i sin egen kropp att man kan krama någon. Men det blir ändå ingen riktig kram. Alltså, jag kan känna som man en längtan efter att få falla någon om halsen. Jag är ju kort, nu pratar jag, Henrik. Jag är ju en kort man och jag har ju då en benägenhet att nå en del människor jag möter upp till axlarna typ. Det gör ju att när jag kramar andra som är längre än jag så blir det lite att jag måste falla dem om halsen typ. Och det tycker jag är oftast en lite avig känsla, för att folk tycker det är lite nervöst. Om jag springer fram till någon, och låt säga att det är en annan man då, och kramar honom med båda mina armar runt hans axlar och nacke. Alltså inte med en arm under hans arm och den andra över hans axel. Utan att båda är som en ögla om hans hals. Då känns det obekvämt för honom oftast. En gång så träffade jag en gammal barndomskompis som jag inte hade sett på många, många år. Och jag skulle gå fram till honom och jag ville då krama honom, för vi lekte som barn och jag ville krama honom. Han hade gått och byggt upp sig väldigt. Han hade alltid varit lång, men han hade nu också en väldigt stor torso. En sån där man kan drunkna i liksom. Och jag skulle då krama honom. Så där att falla honom om halsen. För jag blev glad liksom av att se honom. Och då visade det sig att han var mer på skaka handplan. Så han sträckte fram handen och jag försökte kramas. Och han backade tillbaks och liksom emfaserade med sin hand. Alltså detta gick på sekunder, så det var inte frågan om något sådär uttalat. Men vilket gjorde att jag, för att komma liksom förbi hans arm, var tvungen att vrida min kropp på ett sätt som gjorde att jag hamnade liksom på snedden med axeln mot hans bröst. Och då kunde jag ju inte längre falla honom om halsen på det sättet som jag ville. Utan jag drog ihop armarna mot mitt eget bröst som ett barn i fosterstadiet. Och jag kröp ihop mot hans bringa på ett sätt som att jag sökte stöd och trygghet invid hans väldiga konvulserande bröstmuskler. Och detta väckte naturligtvis många frågor i sällskapet. Otalade sådana givetvis. Det var inte så att någon frågade, varför kröp du ihop som ett ofött foster mot din barndomsväns väldiga bröst? Det var ingen som gjorde det. Och hans oskakade hand hängde panikslagen självande i luften. Varpå vi tog ett steg ifrån varandra och började prata om vad som hade hänt under åren som hade gått. Förlåt mig, Staffan Bukmage. Jag menar inte att ta ordet från dig. Jag tyckte kanske att jag var lite oinspirerad när jag skulle skildra dig i början där. Det blev typ mera snack om maskulinitet än om skönhet faktiskt. Det var inte meningen. Det var ju meningen att jag skulle prata om dig som... Alltså jag har ju ett gäng vänner som tenderar att alltid se bra ut oavsett var de befinner sig för skede, skick och fason. Jag har en kompis som heter Niklas. Han blir ju äldre precis som jag, men han slutar liksom aldrig se ut som att det är meningen att han ska se ut precis så där. Det gäller både mode och vad kallar man det för? Ja, hur man ser ut liksom, hur man rör sig i världen. En annan kompis som jag kanske inte ska hålla på att namnge dem allihop, men de är så otroligt vackra. Det är så många av mina kompisar som är väldigt vackra då. Tjejer och killar. Och de både vad de sätter på sig, men jag tror framför allt kanske att det är att de själva upplever att de är det. Eller att de aldrig riktigt kanske har reflekterat över om de ser ut på det ena sättet eller inte. Jag menar inte att de är omedvetna, men däremot är de står liksom över ifrågasättandet av det egna utseendet. De är nöjda med sin canvas och de gör vad de vill med det. Liksom. Och där, det är väl det kanske Staffan Bukmage som jag känner att jag avundas dig i. För visst är det så med dig? Ja, så är det. Och jag tar faktiskt tillbaka allt det här med att jag har tribal i ansiktet och sånt, för det har jag inte. Det var ju bara du som ville skämta i början för att du kände dig plötsligt lite nervös att du skulle börja försöka måla upp någon typ av idealutseende här i podden och så skulle det missuppfattas och så skulle det bli någon typ av kontrovers där det skulle pratas om där att Henrik Ståhl håller på utseende hetsar i sin podd för insomning. Så det var liksom inte meningen och då blev du nervös och så försökte du skoja bort det med tribals och så blev du nervös över det. Att det skulle missuppfattas och att du skulle prata om giftig maskulinitet så här precis efter julafton när så Staffan, har du typ något sånt sammanhang där du träffar andra vackra människor där du samlas i grupper om två eller flera och firar och hoppar runt i små cirklar över hur snygga ni är allihopa och klappar varandra i ansiktet och på era övriga extremiteter och dansar i ringar runt olika snyggstångar liknande midsommarstångar, stänger, snyggstänger, alltså det är stångar som stänger som är extremt snygga, alltså de har typ en färg. De har en krökning som är estetiskt tilltalande. De välver sig eller kröker sig på olika sätt. Och hur går de här träffarna i så fall till? Det var lustigt att du tar upp det här för att det är precis så här det går till faktiskt. Alla snygga människor i hela världen samlas på en enda stor äng utanför Prag. Och där brukar vi ställa oss. Först står vi i en ring allihopa. Vi är förvånansvärt få eftersom de riktigt vackra människorna, de är få. Alltså det finns olika nivåer såklart. Det finns semisnygga, snygg och snygg. Och sen finns det då de kategorin som jag tillhör som kallas då för snorksnygga. Alltså lika snygga som snorken i böckerna om Mumintrollet och hans familj. Snorken är ju, det är ofta tycker jag snorkfröken som får klä skott för det här skönhetsidealen och utseendefixeringen. Och snorken är mer uppfinnare som uppfinner olika luftskepp och liknande saker i sin verkstad. Men faktum är att snorken och snorkfröken, båda två är extremt vackra, utseende, inriktade personer. Och snorken är faktiskt, snorken brukar säga, alltså på fullaste allvar när han blir inbjuden i något rum, så säger man, hej välkommen snorken, tack säger snorken, vill du sitta? Nej tack, jag satt så mycket i Paris, brukar snorken säga då. Och det är inte skoj, utan han gjorde verkligen det. Snorken har alltså suttit modell i Paris och det är det som han då antyder. Han har alltså suttit så mycket i olika avbildningskonstellationer att han helt enkelt är trött på att sitta. Sen är det också så att både snorken och snorkfröken och Mumintrollet och Mumintrollets föräldrar har ju väldigt korta ben. Under en ganska välvd underkropp. Överkropp menar jag. Vilket gör att när de sitter ner så blir det bökigt för ryggen. Alltså det är jobbigt för att om man till exempel, som i Muminpappans fall, man har lite stretchat lite dåligt kanske. Då blir det svårt, då hamnar man i någon slags halvliggande position. som gör att man står helst om man är ett mumintroll eller en snork. Vad är förresten skillnaden på mumintroll och snorkar? De är ju identiska med varandra. Förutom att snorken har glasögon och snorkfröken har en liten lugg, så har ju mumintrollet då inte ett hår på kroppen. Mumintrollet har visst hår, säger vän av ordning. Han har 3 hårstrån framme i pannan. Eller har han? Ja, det är ju ett mysterium och man kan inte fråga Tove heller längre. Vilket är synd. En gång träffade jag en, typ det största som någon har sagt till mig, och det betyder ingenting egentligen. Men jag träffade en skådespelerska som var kompis med Tove Jansson. Och Tove Jansson var då död. Nej, hon levde då, just det. Och jag berättade för den här skådespelerskan, en gammal kvinna, så sa jag till henne att jag älskar Tove Jansson och hennes värld. Och jag hade den här skådespelerskan som lärare då på scenskolan. Och då sa hon att jag tror Tove skulle tycka mycket om dig, sa hon då. Och det får jag nog säga är hon det största som någon har sagt till mig någonsin. Inklusive mina föräldrar. jag lever på det. Och det kan ju hon, är väl jag väl medveten om att hon kanske sa bara för att vara snäll mot mig. För att jag var 21 år gammal och typ tittade på henne med såna små hundögon. Ja, i alla fall, berätta mer om de här skönhetsträffarna då. Ja, de kallas faktiskt inte skönhetsträffar. De kallas faktiskt för beauty buffs. Och då samlas vi liksom på den här stora ängen utanför Prag. Hand i hand runt en snygg stång. En indigoblå snygg stång som sträcker sig nästan ända upp till molnen. Sen går vi fram var och en till snyggstången. Lägger våra vackra anleten mot snyggstången som faktiskt är tjock nog att ge plats för alla våra vackra ansikten. Sen gnuggar vi våra ansikten mot snyggstången. Till skillnad då från semisnygga människor så är vi inte heller oroliga för att åsamka oss någon skada på vår hud eller liknande av det här gnuggandet mot stången. Utan vi är så, vilar så säkert i vår skönhet att även om vi skulle byta utseende helt så skulle vi ändå vara vackra, förstår du? Jag skulle kunna byta ut den här kroppen och det här anletet när som helst och jag skulle ändå vara vacker. Det är det som är skönhet. Folk förvirrar sig ibland och du själv, Henrik, gör det när du tittar på dig själv i Musikhjälpen och ser det här lilla ansiktet som du tycker är så hemskt på den här kroppen som du inte tycker om och du ser hur plötsligt att du börjar se så gammal ut och så lägger du en massa värderingar i det. Som om det vore någonting konstigt eller fel. Och du är ju medveten om, Henrik, att du är, att det här är en pseudoprocess i dig. Det är ju ingenting som måste äga rum. Möjligtvis att det finns någonting biologiskt i att rädas åldrande. Därför att det på något vis har en slutpunkt då. Men i övrigt så är det ju så, ja, vad säger man? Det är ju någonting som, det är ju ungefär som att oroa sig om pengar. Det finns ju inte egentligen. Eller det är som att bekymras över, det är som att bekymra sig över sitt utseende, därför det är ju ingenting som spelar någon roll. Och ändå gör det såklart. Men det där har jag ju aldrig känt, säger jag då, Staffan Bukmage. Jag har aldrig känt den känslan. Och ibland kan jag önska att jag hade det, för då hade jag kanske kunnat ge stöd och hjälp. För att jag är också en väldigt god person och det är naturligtvis väldigt provocerande också. Alltså jag är snygg, jag är framgångsrik. Och jag är också väldigt god. Det finns liksom inga fel Det går inte att hitta fel på mig. Jag vet ju, Henrik, att du följer ju en person på Instagram som du på något vis har någon slags smärtfylld relation till att följa. Därför att det är en person som är framgångsrik, snygg och också en god person. Eller det verkar i alla fall vara så då. Och jag vet hur ont det gör i dig, Henrik, men jag vet inte hur det känns det, för jag har aldrig upplevt det. Så jag ska försöka förklara för dig vad skönhet är. Ja, gör det. Gud, vad intressant. Menar du att du har svaret? Ja, det har jag nog faktiskt. Skönheten är det fria flödet. Det fria flödet ovanför det som skapar friktion och hinder. Skönhet är alltså den inre struktur som är fullständigt lösgjort från det vi kallar för fysiken. Skönhet är en inneboende struktur som består av ren energi. Det är ingenting som går att stoppa i en burk, hänga upp på någonting, fästa på något eller receptbelägga. Skönhet är kraft och energi. Därför tror jag, även om jag själv aldrig har upplevt det som du beskriver när du ser dig själv i Musikhjälpen, att får jag bara skjuta in, Staffan, att det är hemskt också att titta på ett program som i det här fallet då är en manifestation för att uppbringa stöd för barn som i det här fallet då tvingas in i arbete och får sina barndomar förstörda och sina kroppar utslitna. Att sitta med ett sånt program i syfte att samla ihop pengar till nämnda välgörenhet, och som största grej att ta med sig från det är hur du ser ut. Det finns ju något djupt ovärdigt och skamfyllt även där. Att när jag går därifrån känner mig uppfylld av saken. Känner mig uppfylld av att vara en del av något större. Någonting som känns viktigt ur en ideologisk synvinkel. Men så fort man kommer tillbaka till hotellrummet börjar skärskåda sitt utseende utifrån ogiltiga premisser. Förlåt, jag säger det, men det är faktiskt ogiltiga premisser. De är utanför spelets regler. Om man nu ska prata om att det finns regler och ett spel, vilket det ju inte finns. Men dina skönhetskrav på dig själv har ingenting att göra med universum liksom. Och har heller ingenting att göra med den ideologiska idé som drev dig att medverka i programmet från början. Så det är också pinsamt för mig själv på ett personligt plan. Tack, nu ska jag sluta prata och så får du fortsätta säga. Men jag menar att skönhet är då, om vi utgår från att skönhet är ett skeende snarare än en egenskap. Att skönhet är ren energi, är kraft och att den är obunden av fysiska faktorer. Då kan ju alla uppnå den, därför att det handlar om att kanalisera rätt sorts. Att skapa en tunnel bred nog i sig för att låta detta fria flöde få flöda fritt. Därför att så fort du stoppar upp det, hindrar det, fördämmer det, liksom, så blir det fel. Så blir det smolk, debacle, backle, bugglet, eller vad det kallas, skräpet. Så jag skulle vilja göra en övning med dig, Henrik. Okej. Jag vill att du ska föreställa dig själv. Och du somnar som lyssnar, du kan göra samma sak. Du kan föreställa dig själv, alltså ditt yttre nu, inte ditt inre. Det är svårare att manifestera sitt inre för sin inre syn, eftersom innanför insidan blir på något vis en omöjlighet, en, en inverterad inventering. Att inventera insidan är ofta fruktlöst om man inte använder andra verktyg, och det är inte det vi gör nu. Så föreställ dig ditt yttre så tydligt, detaljrikt du kan. Du kan välja själv om du vill ha kläder på dig eller inte i din manifestation av dig själv. Gör du det nu, Henrik? Vänta lite då. Ja, nu gör jag det. Hörde du hur min röst liksom ändrade? Vad sorgligt. Fasen. Ja, men nu tittar jag på mig själv. Ja, okej. Okay. Ja, nu vill jag att du på något vis ska försöka... det är ju ganska enkelt för dig, antagligen, att hitta de punkter, de fysiska punkter på din kropp där du känner en sten i maggropen. Liksom, där din allmänna känsla av välbefinnande sjunker. Ja, absolut. Bra, och det gäller dig somna också. Du är väl ganska på det klara med var det gör ont, så att säga. Var du inte trivs med den här visualiseringen. Ja, absolut. Då vill jag att du ska försöka föreställa dig den punkten som ett hinder för ett fritt flöde av, låt oss säga, kalla det för vatten då. Nu är det ju inte vatten, för vatten är ju också materia, men det handlar om energi, ren energi. Men du kan försöka föreställa dig att det är i dig, genom dig, löper en tunnel som, där det ska rinna vatten. Och för varje sak du ser på bilden av dig själv, det är två stycken inre bilder du måste hålla liksom isär men ändå sammanfoga. Dig själv med allt vad det innebär, så tydligt du kan se dig själv framför dig. Sen vill jag att du ska föreställa dig att det måste kunna rinna vatten fritt genom dig, och att alla de störningspunkter som du har när du betraktar din egen kropp är rena faktiska hinder för det här vattnet. Och att vi bestämmer att regeln är att om den här störningspunkten hindrar vattnet, så är det inte tillåtet att sudda bort störningspunkten ur någon slags självmedvetenhetens motsvarighet till Photoshop. Om du till exempel stör dig på din mage, så kan du inte låtsas att den plötsligt släpper igenom det här flödet då, utan du måste låta din bild av ditt fysikaliska jag vara intakt. Det du måste göra är att forma tunneln var i vattnet rinner. Så du måste föreställa dig att vattnet ska rinna fritt genom den här tunneln, genom dig. För varje störningspunkt på din kropp så uppstår en fördämning, en krök som ett förtvär eller en utskjutande kant ur tunnelns vägg, som gör att vattnets ström blir omkastad och tumultartad. Nu vill jag att istället, när du når de skärningar, de punkter på din lekamen där du känner dig obekväm, så vill jag att du ska låta vattnet omfatta hela dig där. Svänga efter din kropp. Tunneln är din. Den är inte världens. Världens tunnlar löper rakt. Eller enligt vissa givna mönster. Givna mönster som inte har någonting med sanningen eller universum att göra. Din tunnel löper efter din kropp. Din tunnel borde få vara helt ren från infogade skavanker, alltså idéer om skavanker, hörn, kanter, fördämningar. Visualisera dig detta nu, Henrik, och somna. Oj, ja. Ja. Ja, men man blir ju vacker då. Så är det ju. Oj. Ja. Men det är så svårt att upprätthålla den här. För det här var ju en skön respit. Att sitta här i den lilla gröna fåtöljen med dig, Staffan Bukmage. Och vad säger man? Vila lite från den här bilden som man har av sig själv som inte passande då. Men hur ska man upprätthålla detta genom en dag? När det är så mycket som man möts av. Nu menar jag inte att det är fel på världen. Jag vill verkligen understryka det. Världen är världen. Det är inte fel, det är inte rätt. Den bara är så. Så jag är medveten om att det är upp till mig vad jag gör. Men hur gör jag då? När det där kommer över mig igen. Nästa gång jag ser mig själv i något sammanhang där jag inte själv har bestämt hur jag ska framstå. Hur ska jag förhålla mig till det här? Vet du vad du ska tänka på den här tunneln där vattnet rinner efter dig, inte efter någon annans pipa? Även om det är du själv som också delvis blåser i den här annans pipa, så är det viktigt att du förstår att det är efter dig som vattnet rinner genom dig. Och det här vattnet, jag vill bara påpeka då att det är alltså en metafor. Det är alltså inte riktigt vatten som ska hålla på att rinna och så. Det är en metafor av en tunnel som flyter genom din kropp och formar sig efter dig. För att du är du. Du är en unik person med dina egna, helt egna världsdelar i dig och på dig. Du borde ta plats. Du borde finnas precis som du är. Och jag menar, vilken chans när du står där i det här programmet som så många tittar på. Att få vara precis den du är. I kropp och själ. Ja. Det är sant. Det är sant. Och alla har olika långt till den här helt ostörda tunneln. Det är många som har det tuffare än du, Henrik. Många som har fler visslor som skriker signaler. Många fler stötpunkter, konflikthärdar på den egna kroppen. Det är många som har det mycket svårare än du. Att du nådde den här lilla respitkänslan ganska snabbt, det säger ju någonting, Henrik, att du ändå är, vad ska man säga, ganska nära att på riktigt omfatta den här idén. Att tycka om din egen kropp. Det finns många som har mycket längre till det. Det måste man vara ödmjuk inför. Ja, det är riktigt. Alltså jag trodde, det är så här så konstigt, för jag trodde när jag började prata om det här med att vara snygg och skönhet och sånt, att det skulle bli ett roligt liksom, program där jag skulle hålla på att ställa konstiga frågor om en konstig snygg klubb. Och jag var väl inne lite grann på det. Men så blev det ju så här då istället, att jag sitter här nu själv och suggererar fram min faktiska fysiska skönhet. Förlåt, jag menar inte att skratta bort det heller. Det är som det är. Jag är den jag är. Jag är den jag är. Tack så mycket, Staffan Bukmage, för att du kom hit och berättade för mig om skönhet. Riktig skönhet. Ja, och jag vill också understryka det, att det är ju inte fråga om något hokus pokus det här. Det är ju inte fråga om, alltså när jag pratar om ren energi och sånt, så är det ju inte, jag pratar ju inte om några faktiska energiflöden. För jag menar, det är väl möjligt att sådana existerar i den egna kroppen, om vi ska säga fri energi och sånt. Men det blir ju så otroligt, det är så otroligt lätt att man flummar till det och att man börjar hamna i någon slags new age-diskussioner som ju inte för diskussionen i någon faktisk riktning mer än allmänna känslor liksom. Men det faktum att din kritik mot det egna utseendet inte följer några som helst logiska resonemang. Och det är inte hittepå. Det är faktum. Därför det finns ingenting i universum som säger att det här är vackert. Det här är inte vackert. Det finns ingenting i universum som säger att det ens är relevant. Möjligen utifrån någon typ av att välja att man söker sig till en viss person och utifrån någon slags parningsbeteende då. Om vi säger att biologin spelar roll där då. Att det finns utseende preferenser som är nedärvda. Okej då. Men vi människor, vi är ju så mycket mer än det idag. Vi är ju så mycket mer än våra egna nedärvda flockbeteenden. Vi är så mycket större, vi har så mycket fler möjligheter. Våra inre är så... Våra hjärnor badar i ett hav av möjligheter. Våra kroppar svävar fritt i en fullständigt omnipotent tillvaro där vi kan göra nästan vad vi vill. Det är en oöverträffad tid i världens historia. Och här sitter vi och dömer oss utifrån faktorer som spelade roll för våra förfäders förfäders förfäder som av olika biologiska tryck tvingades göra olika val för den omedelbara överlevnadens skull. Är vi inte större än så? Är vi på riktigt inte större än att vi kan se bortom det? Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack själv. Det här var, du var en av de mer givande gästerna faktiskt på jättelänge. Jag trodde på riktigt att det här bara skulle bli lacho. Men så blev det inte. Och du somna. Du som ligger där nu och förmodligen sover. Du har inte hört ett ord av vad jag har sagt. Och kanske lika bra det. Därför att jag har ingen aning om giltigheten i mina analyser. Eller Staffans analyser ska man väl säga. Staffan Bukmage. Vilken människa alltså. Men jag är ju ändå sugen på att besöka någon av de här skönhetsträffarna. Det kanske jag kan göra då den dagen jag låter den här tunneln löpa efter min egen preferens. Eller min egen konstitution. Att låta vattentunneln flöda fritt inom den egna konstitutionen. Vackert. Och jag vill berätta för dig nu somna att det faktiskt kändes på riktigt så en stund här när han sa så, Staffan Bukmage, till mig. Att jag fick inte photoshoppa bort det som jag såg som skavanker, utan jag är tvungen att tvinga den här rigida tunneln att liksom böjas efter mig. Att tvinga världen att böja sig efter mig istället för att böja mig efter världen. Alltså på ett inre plan. Alltså en metaforisk plan. Inte att faktiskt gå runt och tvinga människor eller värld att göra som jag vill. Att låta informationen flöda genom mig och formas efter min gestalt. Under några sekunder där så känner jag mig faktiskt nästan fri. Ja, det är ett tankeexperiment, för det finns ju inte en chans i pluttiplutten att jag kommer att kunna inlämna detta i mitt vardagsliv. Men kanske att det räcker med att man ibland tar de här pauserna, sätter sig i en stol och försöker se sig själv som den här perfekta varelsen. Vilket man ju ur så många perspektiv faktiskt är. Och ur de perspektiv där man inte är en perfekt varelse, där är ju ingen det. Det är bara de perspektiven som gälls. Det finns inga giltiga perspektiv där några är perfekta och andra inte. Vi är ju liksom för lika för att det ska vara relevant. Det är ju en fullständigt onödig process att bära omkring på. Tänk om det bara vore så lätt som att typ dra upp ett sånt här en sån ankartross och bara kasta det där ankaret. Åka vidare. Tänk om det vore så lätt att lösgöra sig från de här kedjorna. Bara ta bort det. Den här tjuderpålen som sitter i marken och har rostat för länge sedan och kedjan ihop med den. Och bara rycka upp den ur marken. Eller ännu bättre, ta av sig det här betslet eller vad det är man har på sig. Kasta den och låta tjuderpålen sitta kvar i jorden. Med det gapande betslet kvar på marken. Långsamt förmultnande så blir ett med jorden. Den fantastiska jorden. Kanske det är därför jag också tycker så mycket om, jag vet inte. Ja, nej, det var inget. Jag var på väg att bli lite för personlig. Ibland så måste jag somna hindra mig därför att ibland vill jag prata om djupa, djupa existentiella frågor som går liksom djupare än vad jag brukar prata om. Och de handlar ofta om livets slut och så. Och ibland måste jag avhålla mig från det för att jag känner att det är ju ändå en nöjesprodukt det här jag håller på med. Även om det just nu kanske faktiskt mer känns som ett någon slags självhjälpsband som man lyssnar på medan man storgrinar i bilen efter julhandeln. Somna, jag hoppas att du har en fin jul. Och jag hoppas att om du inte har en fin jul, att du kan hitta punkter i din tillvaro där du kan fly. Där du kan gömma dig och ditt jag och din dig och din konstitution och skapa ett rum där du är hel, okränkbar, helig. En plats där du är onåbar, orörbar, orubblig. Och veta att det finns liksom inte ett enda perspektiv i universum av legal, riktig, giltig karaktär. Där du av någon anledning skulle vara sämre, mindre, fulare, dummare, mer missanpassad än någon annan. För vi är alldeles för lika allihop för att något sånt resonemang ska vara giltigt. Någon som säger till dig att du inte duger utan eller med ord har fel. Och det har inte att göra med några omständigheter som just talar i ditt fall. Det gäller alla. Det finns inga perspektiv varifrån du inte gäller eller duger. I alla fall inga giltiga perspektiv. Det är roligt också att jag sitter här nu som ofta ifrågasätter alltings varande och verklighet. Och påstår att det finns olika regler och perspektiv som är ogiltiga och så. Men om man ser det som, alltså nu tänker jag på de perspektiv varifrån, från vilka vi tillskriver människor olika värde. Eller djur eller varelser eller begrepp, ideologier, perspektiv. Perspektiv som vi rangordnar varandra i. De är inte giltiga. Och kanske gäller det här extra mycket på julen. Den som får dig att känna dig mindre har fel. Och det är inget liksom särskilt i ditt fall. Det är inget särskilt i hur han pratar med dig. Det är inget som särskiljer den situationen med alla andra som lever i liknande situationer. Han är inte den enda som har rätt när alla andra har fel och så. Han har fel. Nu blev jag specifik här, men det kan man väl få vara. Han har fel. När någon får dig att känna dig mindre, sämre, fulare, så har den fel. Så är det bara. Det är universellt. Därför det finns ingenting i universum som pekar på att det finns sådana graderingsskalor. Det är konstruktion att hitta på och bör behandlas därefter. Det betyder inte att det inte tar någon plats. Det betyder inte att det inte påverkar oss. Men det är fel. Och falskt. Och fake news. Jag tycker att det här året som har gått, jag kommer nog förmodligen att prata mer om det sen den 29 när nästa avsnitt kommer. Men det här 2021 har av någon anledning varit det allra svåraste året under de här pandemiåren för mig. 2020 var allting så intensivt att det bara fortsatte av bara farten. 2021 har varit svårare. Vägskäl, val och sånt som har tvingats fram. Så för mig, just nu, just här i Äventyrsvargen, så känner jag mig ganska nöjd med att 2021 börjar gå mot sitt slut. Jag hoppas att du sover nu, somna. Men om du inte gör det, då är det ju som det är. Försök acceptera att det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det.